Ja, hej och välkomna till den här fredagens MSDN TV Live. Idag heter jag Johan Lindfors och kommer idag att prata om Windows Phone 7 och Metro, eller det designspråk som ligger bakom Metro och vilka val vi har gjort när vi försöker göra en ny upplevelse utav telefonen som kommer komma här i höst. För lite drygt 12 månader sedan så var det så att Microsoft stod inför ett litet vägval, kan vi kalla det för. Vi hade kommit ganska långt med olika versioner av Windows Mobile. Vi hade gjort en del prototyper och skissat på vart vi skulle kunna ta vägen med Windows Mobile 7, om vi skulle kalla det för det. Och tittade egentligen på vilka typer av upplevelser var det vi skulle försöka sikta på och hur skulle vi försöka få Windows Mobile att se ut som och smaka som det som idag var aktuellt och användbart. Vilka trender var det på gränssnitten som var intressanta som runda hörn, gradienter, bilder, massa olika saker som vi pratat om i flera års tid egentligen. Men samtidigt när man började titta på de här gränssnitten och den här skissen som den här prototypen ni ser framför nu, så insåg man att det här är egentligen kanske vad folk hade väntat sig, men inte heller riktigt så elegant och attraktivt som vi hade hoppats på att det skulle kunna vara. Vi skulle kunna göra så otroligt mycket mer. Så vad som istället beslöts för var att vi behöver göra en helt ny riktning egentligen. Vi behöver titta åt ett annat håll. Vi behöver titta lite på exempelvis vad det som idag har fungerat, inte bara på datorer, utan generellt egentligen i industrin och marknaden egentligen för att kunna få effektiva gränssnitt att kunna göra så att användare, personer får tillgång till den information som de förväntar sig och snabbt kunna göra de beslut som behövs för som fler och fler av oss är under tidspress och stress och sånt. Där börjar man bland annat titta på det tunnelbanesystem och flygplatser som har ett väldigt effektivt sätt att visa ganska mycket information när det gäller text och använder inte alls lika mycket bilder som man kanske hade förväntat sig. Det är ganska tydliga och strikta ikoner som också faller väldigt väl i smaken hos de flesta. Det är ganska snabbt att känna igen sig i de här olika eleganta symbolerna. Det här var ett av så att säga, inspirationskällorna till det som vi då sedan har valt att kalla för Metro. Vi tog också och tittade lite på vad har vi faktiskt internt inom företaget som kan användas för att göra en upplevelse som inte riktigt är det som vi kanske förväntar oss. Det här är väl en bild från Dirt, och det här menysystemet som är väldigt elegant och läckert. Vi kollar också naturligtvis på de artefakter, de applikationer och produkter som vi hade som har lyckats väldigt bra med själva användarupplevelsen. Och där var det bland annat Mediacentern som kom upp och även Zoom-klienten. Zoom är ju då en enhet som idag inte finns i Sverige, men som har lyckats väldigt bra i vissa andra länder. Och dess klient är också väldigt elegant att jobba med och titta på. Och den har en del mönster som kommer att återkomma och känna igen när vi börjar titta på Windows Phone 7. Inte bara Zoom-klienten utan också naturligtvis Zoom-enheten har legat som inspirationskälla för Windows Phone 7. Och det finns till och med vissa fiktiva bilder som surfar runt på nätet där man använder Zoom som gränssnitt för prototyper på Windows Phone 7. Men så här ser den enheten ut som jag exempelvis har en Zoom HD med 32 gig. Och det här har gränssnitt också då, menysystemet har också legat lite till grund för det som sedan kom att bli kallat för Metro. Med det här i vårt bagage så beslöts det att vi måste göra en helt ny start. Vi måste ta och tänka om egentligen i vart vi står och vart vi vill ta vägen. Vi behöver en ny filosofi egentligen för hur vi ska ta och bygga inte bara upplevelsen utan hela plattformen egentligen. För att kunna se till att den kund som idag är mest aktuell eller relevant på marknaden som är konsumenten eller användaren får en upplevelse som ligger lite över det vanliga. Det här skiljer sig också lite från vi tidigare har prioriterat och fokuserat på affärsanvändaren, eller så att säga företaget, mer än individen när det gäller funktionalitet och features. Och det här är någonting som naturligtvis också återspeglar sig numera i den design, den grafiska upplevelse som vi kan se när vi börjar titta på Windows Phone 7. Och där har själva upplevelsen också blivit väldigt centralt att komma återkomma till vad det är vi gör egentligen som gör inte bara det grafiska utan själva helheten i enheten som är relevant. Det viktiga här också som jag tycker känna till, det är att det här handlar inte bara om själva telefonen utan handlar faktiskt om en helt ny plattform som sträcker sig bortanför telefonens information också, eller bortanför gränsen för telefonen också. Och därför plattformen innefattar både delar i telefonen men också i molnet. Där molnet är en väldigt naturlig del av Windows Phone 7 för att exponera data och spara data, synkronisera data med. Så baserat på alla de här artefakterna så har vi sedan skapat det som vi kallar för Metro. Det är ett designspråk som används för att bygga Windows Phone 7. Om ni inte har sett Windows Phone 7 tidigare så är det här lite av det som vanligtvis visas på konferenser och presentationer. Längst till vänster så har vi det som vi kallar för startskärmen, eller en ögonblicksbild som blir lite av den digitala plånboken för hur det snabbt kommer funnits att det här är min telefon, det här är min enhet, här ser jag den information som är relevant för mig, exempelvis att jag har två missade samtal, jag har tre textmeddelanden missade och 20 e-postmeddelanden som ligger i inkorgen. Jag kan också direkt i den här så kallade live tiles få åtkomst till nya foton från Facebook eller olika typer av sociala medier. Så live, den här startskärmen är inte egentligen en direktåtkomst till applikationen utan mer egentligen en vy av din information som du alltid har med dig. Till höger i den vänstra skärmen så ser vi också en ganska så oanvänd yta, en rad, en kolumn med en väldigt svart betoning och sen så har den här riktningspilen högst upp. Det här är ju ett mönster som bjuder in till interaktion som också visar att det finns någonting mer på högersidan här. Och det är också ett mönster som återkommer väldigt ofta i telefonen. Att man kan då swipa, den så kallade för dra med fingret över skärmen från höger till vänster och då kom upp till exempelvis i det här fallet i startmenyn. Eller förlåt, i applikationsmenyn. Nu har jag inte den listan med här, men du kommer kunna se det senare. Andra exempel på hur det här gränssnittet kommer att se ut, det är hur vi använder väldigt mycket text. Vi använder accentfärger för att återkomma till de här sakerna. Det syns exempelvis i andra och tredje skärmen här då, där vi ser att telefonnumren lyser upp med en blå färg. Precis som samma sak som dagens datum. Och vad vi också kan se för ett tydligt mönster är hur på den fjärde skärmen vi väljer att låta text brytas på skärmen. Att det är ganska tydligt att texten people inte är klar. Alltså den täcker inte hela, den täcker ju mer än vad skärmen har plats för. Och det är också någonting som bjuder in till ett mönster att det finns tydligen mer bakom skärmen. Så det här är lite av det som ligger bakom designen egentligen och några av de skärmar som vi kommer att titta på. Så Metro är det som kallas för designspråket egentligen för Windows Phone 7. Det finns en hel del saker som bygger upp det här språket. Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom det och också titta lite på. Avslutningsvis visa hur vi som utvecklare och designers potentiellt kan använda Expression Blend och bygga applikationer för Windows Phone 7 som är lite roligare än tidigare. Så några av de principer som är relevanta för Metro är bland annat att det är lätt och snabbt. Det ska fira typografi. Det ska vara rörelserikt. Det ska vara fokuserat på innehållet, inte själva Chrome eller ramarna runt omkring. Och sen ska det vara fokuserat på att det är en digital plattform. Börjar man egentligen med det lätta och snabba och öppna här så är det viktigt att principen med Metro är att vi ska skapa ett språk för att kunna skapa applikationer där applikationerna känns snabba och responsiva. När fort vi börjar interagera med applikationen så ska någonting hända. Vi ska få en tydlig återkoppling på att vi just nu agerar eller interagerar med enheten och applikationerna. Det här betyder också att vi ska försöka fokusera på det som är relevant och mest primärt för användaren. Att vi ska visa den viktigaste informationen först och sedan kunna flyta in i detaljnivån om så önskas genom interaktionen med gränssnittet. Det betyder naturligtvis att vi försöker ta bort så mycket som möjligt av det som är onödigt och också faktiskt även populera det som inte är själva innehållet med utrymmen som är rena eller tomma som white space för att se till att vi fokuserar på det som är mest relevant. Den enda att vi är väldigt fokuserade på text, så det här text är någonting som återkommer kontinuerligt. Det är mer text än vad det är ikoner i många avseenden i Windows Phone 7. Det kan kännas lite obekvämt, men också någonting som ganska snabbt vänjer sig vid och märker att den här informationen som jag får via texten är faktiskt helt okej. Och behövs inte grafik över alla tillfällen. Så att text är något som är väldigt, väldigt viktigt och kommer att återkomma till med mer av det framöver här. Rörelse är också viktigt, att se till att de animationer och interaktioner som vi gör i applikationerna känns levande och tydliga. Inte för mycket heller också, utan mer egentligen att innehållet bestyr egentligen hur vi interagerar med gränssnittet. Exempelvis finns det en kontroll som kallas panoramakontroll som drar och släpper. Man har parallaxskrollning som gör att vi får en tydlig interaktion när vi ser att det finns flera skärmar och sådana saker. Så mycket, mycket med rörelse, hela animationer. Det som är tydligt och det som är bra med animationer naturligtvis är att det är väldigt enkelt att göra animationer i och med Silverlight och de verktyg som finns. Jag nämnde tidigare att vi ska fokusera på innehållet och inte ytan egentligen om man säger så, utan det här fokus på att text, enkla ikoner när det behövs, inte för mycket dekorationer, inte för mycket fluff om vi ska kalla det egentligen, utan mer att fokusera på själva innehållet. Det är de principer som ligger bakom och det som också är viktigt att känna till här är att när vi bygger applikationer för Windows Phone 7 så bygger vi applikationer som är för en telefon och den formfaktorn. Vi ska alltså inte försöka bygga desktop-applikationer eller webbapplikationer heller, utan det här är fokuserat på. Vi ska bygga en applikation för en liten enhet som vi plockar upp som användare och försöker snabbt komma åt information. Interagerar vid korta spontana tillfällen, ibland längre tider, men primärt egentligen ganska så snabbt kunna få åt sig informationen. Så det är viktigt att fokusera på den digitala upplevelsen och att det här är en telefon och inte ett skrivbordsdator. Så det är några av de principerna igen då, som är relevanta. Och det är lite kul när man börjar titta på de här presentationerna som hålls om det här och egentligen titta på iterationerna som vi har gått igenom för Windows Phone 7. Och det har gått igenom väldigt många iterationer och naturligtvis på 12 månader så har vi tagit oss från det som vi tidigare såg som var väldigt Windows Mobile 6.x-aktigt till det som idag finns och är det är naturligtvis något som är så smakigt, men jag tycker att det är betydligt trevligare än tidigare. Vi har haft många iterationer och vi har lärt oss mycket på vägen och kommer att kunna visa en del också det som finns här. Vi har två stycken personas som vi designar och fokuserar på när vi kommer att släppa telefonen i första instansen. De kallas för Anna och Miles. Anna jobbar som professionell PR-person och naturligtvis mamma, precis som Miles är pappa. Och viktigt för henne är att hela tiden vara i farten, få tillgång till informationen som är viktig just i de tillfällena som, där hon agerar. Hon har tydliga koppling till familjer, vänner och mycket, mycket fokus på personliga användningsområden. Miles är en egen företagare och jobbar som arkitekt. Och han vill också då egentligen, han jobbar också för mig deltid hemifrån här för mig, så att det finns en viss scenario där mobilitet är ett väldigt viktigt område att just kunna ha tillgång till informationen var han än är och sånt saker. Det fanns en tredje person här också, jag kommer inte ihåg den personen, men det är deras Anomize son som vill spela spel på den här enheten också. Det är naturligtvis att Silverlight är det som vi kanske kommer att prata om idag, men även XNA är en plattform för Windows Phone 7. Där vi bygger spel på både PC, Xboxen och telefonen från här. Så vi fokuserar på individen och vi fokuserar också på att organisera informationen för individen för att just se till att vi lyfter fram det som är mest relevant. Om vi tittar på exempelvis hur vi har förändrat upplevelsen av startskärmen som vi kanske tidigare kunde förvänta oss vara just en genväg till de vanligaste applikationerna, de installerade applikationerna som finns på operativsystemet. Så har vi just valt den här ögonblicksbilden som vi kallar för Glance and Go. Som just är live tiles som då är rektangulära eller kvadratiska. som är ett ansikte för de applikationer som finns installerade och som väljer att exponera sig i den här startmenyn. Det viktiga är att känna till att den här startmenyn, den skapas av användaren själv. Så det här har vi faktiskt sina API-er för att se till att applikationen registrerar sig både i applikationslistan och på startmenyn. Så den här är det själv då som användaren kommer att välja att lägga och hur de organiseras. Man kan flytta runt de här hur man vill lägga dem i ordning efter varandra och vad som är viktigast för mig. Och man kan också, som du ser här, att det finns ett interaktionsmönster, att det finns tydligen flera sådana här tiles i och med att den här Xbox Live och Me-tilen är brutna, så det som att det finns någonting mer nedanför. Den andra listan här är då de applikationer som är installerade. En alfabetisk lista av applikationer med, i det här fallet då, ganska tydliga ikoner. Det här är de ikoner som är vanligaste som kommer med Windows 7, som är just, ja, de aktuella just nu i alla fall. Men vi ser också att vi kan göra även ikoner med egentligen vilket format som helst, som i Live Messenger. Där återstår att se hur slutresultatet kommer att bli på de här delarna. Även här kan vi se mönstret fram och tillbaka då egentligen. Så det är de här två som vi kan gå fram och tillbaka med när vi startar telefonen och loggat in. Eller loggat in, jag låst upp telefonen. En annan upplevelse som är ganska central i Windows Phone 7, det är det som vi kallar för hubbar. De här hubbarna är, ska säga, ytor som exponerar information från flera olika typer av applikationer. Över så ser vi en Pictures Hub. Den har alltså hämtat information från telefonens yta eller filsystem med de bilder som ligger lagrat lokalt. Men också möjligheten för utvecklare att kunna haka in sina applikationer i och på det sättet kunna få tillgång till exempelvis som vilken klient för Flickr eller för Facebook eller vad det kan vara för applikationer som jobbar med foton eller media eller på något sätt. Så kommer de här kunna exponeras i den här Pictures-hubben. På det sättet så finns det sedan gemensamma API-er som man kan använda för att kommunicera sinsemellan och se om det kommer nya bilder och skicka bilder till Facebook eller vad det kan vara för någonting mellan de här applikationerna. Så det är ett sätt att konceptuellt slå samman olika typer eller gemensamma typer av media. På det sättet också då kunna få en yta som stämmer överens och som ger oss en lite roligare upplevelse än vanligt. Nere ser vi People-hubben. Där vi också har samma upplevelse egentligen, där vi har istället våra kontakter, de senaste kontakterna, alla våra kontakter alfabetiska och även exempelvis notifieringar från exempelvis Windows Live och Facebook på en och samma yta. Så med hubbarna är något som har fått en stor uppmärksamhet och naturligtvis något som jag kommer att återkomma till också när man bygger sådana här upplevelser framöver. Några röda trådar i det som här också ligger bakom vad vi vill rekommendera egentligen när man tittar på metron och bygger applikationer för Windows Phone 7. Om vi tar den här väderapplikationen som ett exempel, så finns det tre stycken saker som vi försöker fokusera på när vi bygger applikationer och när vi hoppas att ni bygger applikationer på Windows Phone 7. Det är att de ska vara personliga, de ska vara relevanta och de ska vara uppkopplade. Och den här väderapplikationen är ett sådant exempel där vi då i det personliga avseendet ge möjligheten för användaren att på startskärmen exponera den här live tile som vi ser högst upp i högra hörnet på startskärmen som står en stor sol, Las Vegas, alltså 75 grader Fahrenheit. Det här är då sättet att personifiera enheten och applikationen så att användaren alltid har tillgång till informationen som applikationen exponerar när användaren vill det. Det andra är om vi då trycker på den ikonen, exempelvis den här Las Vegas-ikonen eller solikonen, så kommer vi kanske in i applikationen. Och där försöker vi kontinuerligt vara relevanta, vilket egentligen innebär att den största sannolikhet är att vi vill ha reda på vädret där vi är just nu. Och det betyder att vi kan använda GPSen eller de tjänster som finns i telefonen för att ta reda på var är vi just nu och på det sättet slå upp vädret i den staden eller den orten som vi är i. Och exponera den informationen först och främst. Så det här är ett sätt att vara relevant och hela tiden fokusera på det som vi tror att användaren är mest intresserad av. Det andra är egentligen då, om vi tittar på den som är längst till höger, det är att om vi kan koppla ihop informationen från väderapplikationer med andra applikationer så kan vi också ge en rikare upplevelse. Exempelvis om vi skulle koppla ihop väderapplikationen med Facebook eller någon annan social tjänst som Foursquare eller Govallan och liknande. Så skulle vi kunna tänka oss att vi vill se våra kontakter som vi har i de applikationerna, konsumera den informationen, var de är just nu, Och kanske visa vad har de för väder just nu? Vem har varmast, vem har kallast och regnar det och sådär. Så det här är ett sätt att se hur vi får en helhetsupplevelse, att vi får en personlig upplevelse, är relevant, kontinuerligt uppdaterad till användarens mest aktuella position exempelvis. Och att vi också har möjlighet att kunna koppla ihop de här applikationerna med varandra. På det sättet gör en rikare upplevelse tidigare. Vi ser alltså egentligen inte applikationerna som isolerade öar, utan någonting som gärna exponerar sin information, exempelvis via hubbarna, på det sättet att kunna få en större upplevelse där 1 plus 1 är betydligt mer än 2 i det här fallet. Det kan man också tycka att när man tittade på den här förra applikationen att det var inte så otroligt roligt gränssnitt. Det kanske är väldigt vitt och svart och lite blått och grått också, och sådana saker. Och det är viktigt här att Metro är väldigt strikt och väldigt rent och som vi kallar det för elegant från mitt perspektiv i alla fall. Ganska fyrkantigt och mycket text. Men försök också hitta en balans då egentligen mellan Metros principer och era egna formfaktorer, egna värderingar och varumärken och sådär. Ett exempel på återigen hur den här väderapplikationen skulle kunna stylas för att anpassas efter just ett varumärke. Kan ju vara den här white label-applikationen med väderapplikationen till det här exemplet som är betydligt mer färgrikt. Men fortfarande har en känsla av att vara lite metroinspirerat. Här har man istället lagt på en bakgrund istället för en grå skärm. Vi använder lite mer rikare bilder och animationer kanske potentiellt också för att visa vädret. Vi har ett exempel på hur man använder en kalender som ser lite annorlunda ut än den till vänster. Man har också lagt på det så kallat en application bar längre. Här är det också möjlighet att kunna förändra, just som jag sa tidigare, ansiktet för applikationen som börjar den här live tile. Det finns ett API och det finns också riktiga inre mönster för hur vi kan designa våra live tiles och fortfarande skicka information till dem som är aktuell för applikationen och för positionen just nu. Men det kan se ut så som vi vill att den ska se ut, så att vi får en rikare upplevelse även där. Vi försöker också lägga en hel del tid på att använda färg. Och färg ska användas mest för att göra applikationen lite roligare, lite gladare. Också ha möjligheten för användarna att kunna bestämma vilka färger som är roliga och trevliga för användarnas känslostämningar just nu. Och det att också kunna användas för att förstärka vissa mönster och hierarkier i applikationen. Så då använder man det så kallat för accentfärger. Och de accentfärger som idag finns annonserade som vi ska kunna ha, det är föga förvånande kanske det är gul, röd, grön och blå. Och här kan vi se ett exempel på hur accentfärgerna används för olika typer av designytor. Vi har sett den blåa tidigare ner längst ner till högra hörnet. Hur då är exempel byter den här till röd. En gul eller orange kallas det med. Och en lite grönare accentfärg. Det finns också möjligheten att kunna använda en ljus bakgrund som man kan använda om man vill använda mörkt eller ljust. Lite beroende på hur man själv känner att det här är aktuellt för mig. Säkert också beroende på vilka typer av telefoner som kommer komma. Jag kan räkna med att inte alla telefoner kommer att vara svarta. Och det här är också något som man återkommer att se hur accentfärgerna fortfarande förstärks. Och man har gjort det som är ganska snyggt att kan känna till det här. Man har gjort möjligheten för att telefonen kommer kunna beskriva de här accentfärgerna och berätta dem som inställningar egentligen som användaren själv väljer. Och tala om för dina applikationer som bygger med Silverlight hur de ska ställa in sig. Vilket betyder att om du använder de mallar som finns i Excel 56 som Blender idag så kommer de automatiskt att ställa om sig för den accentfärg som användaren sedan väljer utan att du behöver säga att den ska vara grön i det tillfället och röd i det tillfället. Och nu säger istället att den här textytan, den här bakgrunden ska använda accentfärgen. Och på det sättet kommer den också kunna få den färgen som användarna sedan väljer för sin applikation. Här finns naturligtvis en del att tänka på också eftersom det finns en svart och en vit, svarta vita teman. Så kan det vara värt att tänka på hur kommer min applikation att fungera. Det här är också naturligtvis om du inte sätter explicit hur att du ska ha en vit bakgrund på ditt formulär. Då kommer du kunna göra det. Men om du vill följa de mönster som finns och användarens telefon ska agera så kan det vara bra att vara ganska så konsekvent i användningen av de färger som finns. När det gäller typografi eller texter så har man skapat en skräddarsydd eller anpassad variant av Cigo Light-typsnittet. Jag tror den heter faktiskt Cigo WP på Windows Phone Live. Det finns också en lite mera kraftfullare version av Cigo Black. Ni som har tittat på Zoom vet att exempelvis Cigo Black används när man har skärmsläckare som scrollar artister som spelas just nu och liknande. Texten kommer redan in i flera olika avseenden. Vi kan se på de här bilderna att text är väldigt centralt. Se flera exempel på hur vi använder text i både menysystemet till vänster på för profilen, what's new eller what's next. Det syns att det är någonting mer. Och då kommer det här mönstret att vi bryter gärna text. Det visar egentligen bara på att det finns någonting mer till höger om det här formuläret än vad vi då kan se. Och det bjuder in till interaktionen egentligen. Detsamma gäller mönstren för själva titeln på de här formulärerna som games, i det här fallet den hubben. Eller hur vi också tillåter och möjliggör att man kan ha ikoner för att verkligen personifiera och göra företagets profiler tydliga i applikationer, i Office-hubben exempelvis. Animationer, lite kort. Nu syns inte det här antagligen så jättebra via Line Meeting. Men använd gärna animationer i den utsträckningen du tycker att det tillför någonting. Men försök inte att överanvända animation. Det kan bli helt enkelt för mycket när man lägger på för mycket. Och det är det som den här animationen som jag visar syns bättre på min dator antagligen. Men fortfarande så är animationer bra. Det visar att telefonen har agerat och reagerat på den instruktionen som just nu gör. Men man ska inte överanvända det här för mycket. Det är samma sak med PowerPoint-animationer och liknande. Försök att göra det enkelt. Och det här tror jag är någonting som vi bör fundera ganska mycket på när vi bygger våra applikationer framöver. Därför när vi använder Silverlight som programmeringsmodell för att bygga applikationer så är det faktiskt så att vi har ju nästan totalt fria händer att göra vad som helst med gränssnittet. Och den gamla tesen som Ben Parker säger till Peter Parker att with great power comes great responsibility gäller även i telefonen. Jag vill påstå att en av framgångsfaktorerna för exempelvis iPhonen är konsekvensen av beteendet mellan applikationer. Applikationer kan se annorlunda ut, men de agerar och fungerar på samma sätt när du använder de kontroller som finns i ramverket. Vilket betyder att det är även det som vi försöker uppnå även med Windows Phone. Att se till att vi försöker att använda de mönster som finns och agera på samma sätt mellan applikationer. Det ger en betydligt rikare upplevelse än om vi skulle exempelvis bygga helt olika mönster på olika typer av applikationer. Ett exempel på det här kan vara hur vi kommer att ha enheter på Windows Phone 7 som har tangentbord. Och de här tangentborden kommer då kunna skjutas ut antingen horisontellt eller vertikalt. Vilket betyder att här har vi möjlighet att kunna mata in text. Vi kommer också även ha, ska säga, de gör de knappar här. Det kommer finnas en del knappar på de här telefonerna. De här hårdvaruspecifikationerna för Windows Phone 7 är ju att det finns tre stycken knappar på framsidan. Det är en back-knapp, det är en startknapp och det är en sökknapp egentligen. De här knapparna kommer finnas på alla telefoner och vi kan förvänta oss som utvecklare att det kommer alltid finnas de här knapparna. Det innebär att vi har identifierat back som ett vanligt mönster i applikationer. Och det betyder också, om vi går tillbaka till att vi ska försöka vara konsekventa mellan applikationer, att vi inte ska implementera speciell logik för backknappen för just vår applikation som gör någonting annat än går tillbaka. Vad kan det betyda? Jo, att om du har ett formulärediteringsfält eller formulärediteringsfönster, så när vi trycker back så vill vi antagligen gå tillbaka till tidigare fönster eller tidigare dialogruta. Vi kan också använda back för att stänga dialogrutor som dyker upp. Jag kan komma härifrån som att göra cancel i det avseendet. Men det är så vi ska använda back. Så back ska inte användas för att skjuta i ett spel eller för att öppna saker och ting när vi väljer vissa menyalternativ. Utan back är tillbaka. Startmenyn kommer alltid ta oss tillbaka till den här startsidan, ögonblicksbilden. Och sökknappen är precis det vi förväntar oss att vara, det är att kunna söka. Och även här så bör vi vara kreativa och samtidigt försiktiga i vår användning. Om vår applikation innehåller information som är sökbar så bör det ju vara så att när vi trycker på sökknappen i vår applikation att vi börjar söka i applikationen. att söka efter information som finns i applikationen. Att vi inte börjar söka utanför eller webbsidan och sådär. Utan här är möjligheten att kunna använda den sökfunktionen i vår applikation. Så försök att vara ganska tydlig med den hanteringen. Det finns andra knappar som också kommer finnas, som exempelvis kommer finnas en power-knapp. Det kommer finnas en hårdvaruknapp för kamera. Det kommer finnas potentiellt volymknappar. Och jag tror att det är de som just nu är specificerade att finnas på alla typer av enheter. Vad vi gör i Windows Phone 7 är att vi är betydligt mer begränsande i vad hårdvaruleverantörer får göra med enheterna när det gäller de här olika faktorerna. Det kommer exempelvis finnas två stycken formfaktorer. En som är 800, eller två stycken skärmupplösningar egentligen. En som är 800x480, det är den första som kommer släppas när telefonen lanseras. Och efter ett tag kommer en som är 320, eller 480x320. Som alltså har en mindre skärm och en mindre upplösning, så här HVGA, HFC, ungefär som HTC HDMI har just nu. Medan 800x480 är det som HTC HD2 har. Så det är de skärmupplösningar som just nu är aktuella. Och det betyder att vi som utvecklare och designers vet att det här är de förmågor som kommer finnas i telefonen. Och det finns andra sådana specificeringar som exempelvis att det ska finnas en GPS, det ska finnas en kamera på 5 megapixel med en riktig blixt. Autofokus, det ska finnas Bluetooth, det ska finnas en del förmågor som vi vet kommer att finnas här och som vi alltså kan använda oss av. Accelerometer också en sådan. Alla enheter kommer att ha kapacitiva skärmar med fyra stycken touchpoints. De gester som då kommer att finnas implementerade direkt är exempelvis tap, alltså klicka, dubbelklicka, trycka ner och hålla, exempelvis för att lyfta upp på en kontextmeny. Att panorera med fingret, att scrolla eller man flickar, man trycker och drar och flyttar snabbt och släpper upp. Och sen också den här zoom-funktionen, pinch stretch. Det finns egentligen bara, det är bara pinch stretch idag som har två stycken beröringspunkter i sitt mönster, i sin gest. Det finns inga andra implementerade än så länge. Det här är de gester som finns implementerade just nu. När det gäller touch, så i och med att det är en kapacitiv skärm så krävs också att vi har lite utrymme mellan de objekt som vi försöker interagera med. Och här finns det då ganska formellt specificerat hur små de här beröringsytorna får vara. Som du säger att minsta är egentligen 7 mm. Det finns också beskrivet i dokumentation vad det här innebär i pixlar, exempelvis beroende på vilken upplösning man använder och vilken typ av enhet. Jag vill faktiskt direkt ta och öppna den dokumentation som finns publicerad som heter UI Design and Interaction Guide for Windows Phone 7 Series. Och ta bort den 7 Series så blir det helt plötsligt aktuellt igen. Nu ska vi se den här laddar lite. Minimera den. Men inte riktigt vad den är. Jag ser faktiskt inte själv någon. Där får jag lägga upp senare istället. Ja, det är säkert. Ja, ber om ursäkt. Men det här kommer ni att kunna ladda hem. Och här finns beskrivet och exempelvis alla de mönster som vi just nu pratar om för olika typer av enheterna. Och exempelvis den här mönstren finns beskrivna i detalj för mellanrum, mellankontroller, hur de ska organiseras horisontellt, vertikalt i förhållande till varandra. Allt sånt där finns specificerat där och det är en riktigt bra dokumentation. Jag lägger upp länken också efteråt. Vi kommer att släppa ett kontrollbibliotek. Det här är några av de kontroller som än så länge har blivit exponerade och annonserade. Allt från knappar till checkboxar, radio buttons, progress bars, sliders. Jag tittar på tidskontroller. Massa olika typer av kontroller i alla fall. Några av de här finns redan implementerade i de CTP:er som finns att ladda hem idag gratis. Några finns inte. Sliden stämmer inte alls överens med den som man ser i det här gränssnittet och den kommer att förändras allteftersom. Det finns någonting mer också som man kan tänka på. Det är den som är för en application bar. Application bar är den vi ser längst ner på det här formuläret. Det är egentligen då en liten yta som kan dyka upp när vi väljer att visa den. Den har möjligheten att ha fyra stycken knappar, vilket egentligen då är fyra stycken interaktionsmöjligheter direkt. Du kan också populera den med en meny, vilket gör att om den här application bar har tre stycken prickar på högersidan så kommer den att kunna fällas upp och få ett menysystem egentligen att visas. Och där har du en kontextmeny för exempelvis olika typ ytterligare interaktioner som kan behövas för applikationens avseende. En annan kontroll som kommer dyka upp framöver senare är en tab eller flikar. Vi ser de här uppe egentligen med detaljer och attendees. Som är ett möjlighet för att separera formulär från varandra och göra ett fliksystem som är väldigt vanligt i flera applikationer. Återigen, även här dyker det här mönstret upp att vi ser att andra fliken, attendees i det här fallet, inte är, syns hela vägen. Och det är också återigen, bjuder in till att någon vill trycka på och interagera med det. Jag har redan pratat om hubbarna. Hubbarna innehåller en upplevelse som kallas för panorama. Och den här skiljer sig lite från hur vi kanske är vana vid att bygga applikationer. Så att det vi ser framför oss nu är egentligen då inte kanske en hubb i sitt utseende, utan ett exempel på hur en applikation kan förändra sin struktur och sin interaktion genom att använda en större yta än vad som egentligen fylls eller får utrymme på enheten. Och det här kallar vi för en panoramapplikation. Panoramor ska helst vara då cirkulära i sitt beteende, vilket gör att om jag ser conditions-sidan först och främst och swipar till höger så får jag route-sidan och sen får jag destinationssidan, så alerts. Fortsätter jag scrolla så ska jag komma tillbaka till conditions. Så det är det mönster man försöker fylla upp här egentligen då. Och det gör att man får en applikation som har ett större utrymme än den vanliga enkelsida applikationen som man kanske sedan byter. Det här är speciellt gränssnitt också som används i hubbarna. Idag så finns det ingen kontroll för att bygga panorama-applikationer. Inte inbyggt i alla fall i ramverket, men det finns publicerat i communityn har byggt ett flertal exempel och sett på hur man bygger panoramakontroller och panorama-applikationer som är riktigt trevliga. Det kommer att komma en sådan panoramakontroll framöver, men så det kan bara känna till det. Ett företag som heter Clarity i USA, de har gjort några riktigt intressanta koncept på applikationer, tycker jag, där de försöker just att använda det här panoramatänket i sina applikationer och koncept. Och det här tycker jag visar på otroligt intressanta upplevelser av applikationen, samtidigt som man kan få tillgång till den information som är mest relevant. Så det är ett litet nytt sätt att tänka på. Det ska bli väldigt kul att se vad ni själva kommer att kreera utav det här framöver. Det finns också en jättebra artikel som jag ska försöka lägga upp på bloggen, där de beskriver just hur de har kommit från sina tidigare implementationer på andra system och plattformar till att och ta till sig den funktionalitet som finns i Windows Phone 7 och just de här panoramavyerna. Ikoner är fortfarande någonting som kommer att användas, men som ni ser så kommer ikonerna vara ganska så strikta, ganska så enkla. Det finns även här publicerat, har jag hittat i communityn, både massa typ av fräscha, rena, snygga ikoner. Det finns också designmallar för ikoner och hur man ikonerna ska kunna användas i applikationer, hur många pixlar de får vara och var de passar och sådana saker. Vad jag tänkte göra nu egentligen, jag tänkte bryta lite för att göra lite mer interaktivt. Jag tänkte visa ett exempel på hur vi kan bygga, eller först ska vi göra så här. Vi ska ta och visa några snygga applikationer på Windows Phone 7. Vi kan börja med Netflix kanske. Så det här är en applikation byggd av Netflix för Windows Phone 7 som använder då den här panoramakontrollen. Jag vet inte om ni mycket kan se det egentligen här. Men jag kan scrolla fram och tillbaka mellan olika perspektiv, olika vyer. Det här är då de senaste, nyaste applikationerna eller filmerna som finns. Och den nästa jag ser är filmer som är anpassade eller kategoriserade efter det som jag har tittat på tidigare. Jag kan direkt härifrån välja att gå och spela upp en film. Och så händer det att den kopplar upp sig. Jag kan ta och lägga här ner. Men även det spelas upp så jag kan direkt se filmen. Jag kan stänga telefonen också. Så det var Netflix. En som jag tycker är riktigt snygg är Associated Press, som är en jättesnygg mobilklient för Windows Phone 7. Man använder det här mönstret även här med den här panoramavyn. Man scrollar fram och tillbaka mellan olika vyer, olika typer av information. Riktigt trevlig. Också hur vi ser hur de byter bakgrunden. Det är lite snyggt med lite transformationer, animationer på transparens och sådana saker. Även här så kan vi sedan gå in i artiklar. Vi kan läsa mer om de här artiklarna. Mer information här kanske också. Lägga till kommentarer. Det som fanns där. Det är ett exempel på hur man kan göra ytterligare intressanta applikationer med de här kontrollerna. Ett tredje exempel är den här hash-hash-applikationen. Det här är då en applikation som jag vågar inte riktigt svara på, den bygger med XNA eller så. Jag tror faktiskt den bygger med Silhouette även här. Som heter Kodlås, det är någon sorts dagboksapplikation. Den här har vi måste försöka klura ut vad man har för kod egentligen här. Eller så har man då byggt en sån här parent mode. Jag kan dubbelklicka så bryter jag mig in den här i dagboken. Den här öppnar jag som en bok och kan sedan scrolla mellan de olika inläggen i den här dagboken. Sen kan jag så här också. Scrolla mellan kort som har blivit tagna. Jag kan också lägga till ett nytt inlägg. I det här fallet ska jag lägga till text. Testa, skriva. Eller det kan lägga till foto eller liknande. Det finns en annan vy här också. Man kan se sorteringen egentligen mellan de olika inläggen och respektive dagar för att få se vilka dagar har lagt in mest information och sånt. Det var de som jag tänkte visa där. Men vad jag ska göra nu egentligen, jag ska visa hur vi kan bygga lite av sådana här applikationer med Expression Blend. Expression Blend kan ni idag ladda hem i en så kallad version 4RC som då har stöd för Visual Studio 2, förlåt, för Windows Phone 7. Vad vi kan göra då är att vi installerar Expression Blend och de add-ins och SDK som finns i Windows Phone. Då får vi möjlighet att kunna just bygga Windows Phone-applikationer. Sen ska jag göra nu, ska bygga en applikation som är en produktkatalog egentligen som jag ska kunna interagera med. Så jag skapar en ny applikation. Det här är ingenting som är förvånande kanske. Vi ser gränssnittet för hur den här telefonen kommer att kunna se ut. Vi har en header här uppe som är själva applikationsheadern. Vi har en page-header egentligen, en titel. Den här kommer ändra till Hello eller World om vi skulle göra det. Eller kanske i alla fall då vi ser en produkt eller också product kan vara ett aktuellt namn på det här formuläret eller sidan. Sen har vi en så kallad content grid och det här vi ska sedan populera den här applikationen med innehåll. Och här kan vi då direkt ta och exempelvis dra in en knapp. Vi kan se hur de här kontrollerna ser ut. Det är en checkbox här också. Vi har stöd för marginaler, justeringar som också gör att kontrollerna kommer att lägga sig väldigt snyggt i linje med varandra när man använder de marginaler, funktioner som finns i verktyget. Progressbaren finns också med här som vi pratade om tidigare. Men sliden då som jag nämnde ser lite annorlunda ut än den här så kommer man kunna göra en justering på. Det är fortfarande trevligare att använda men jag tycker att det är trevligare än andra man tänker på textboxar och sånt där. Men låt oss ta bort de här kontrollerna nu. Utan istället ska vi göra en produktlista och jag förväntar mig att ni redan kanske har sett lite av Expression Blend. Jag tänker inte gå igenom alla de här detaljerna just nu. Jag ska istället göra en produktlista som jag ska kunna interagera med, som kunna se en lista och som ska kunna se detaljer på de här objekten. Och för att göra det så behöver jag först och främst fejka det data som jag kommer att koppla upp mig mot. Och det kan vi göra väldigt enkelt i Expression Blend med det som heter Sample Data. Så uppe i högersidan här så har jag det som heter en dataflik. Och här kan jag lägga till exempeldata som kan användas i applikationen. Så jag väljer just att göra New Sample Data. Så lägger till exempelvis My Product Catalog. Den här kommer då innehålla en del egenskaper, eller alla objekt i den här produktkatalogen kommer att innehålla en del egenskaper. Det kan vara först ett namn, det kan vara en screen, description, och så lägga till två stycken egenskaper till, en image och en website, URL, och lägga till en egenskap till som vi kallar för number in stock. Så har vi dragit in den struktur egentligen som vi vill ha på de här objekten som ligger i katalogen. Nu kan jag också ta redigera data som jag vill automatgenereras för en applikationens testavseende. Och så börjar med exempelvis image-fältet. Där vill jag ska vara just automatgenereras bilder. Och om jag har en redan genererad bilder som jag kan använda så kan jag göra kan jag peka ut en katalog i mitt filsystem. I det här fallet kommer nu personen själv att generera bilder som är några stolar som man kommer att använda i det här fallet. Det är fem stycken som finns i följer med verktyget. Så det här är stolar som bilder. När det gäller namn så kan vi använda automatgenerering även det. Vi kan säga att det här ska vara ett av datatypen sträng. Formatet lorem ipsum. Men det här ska exempelvis när ett namn bara ha ett. Vi låter varje namn vara ett ord bara. Och max längd på det ordet är 10 tecken. Då kommer det slumpmässigt genereras namn som vi kan använda i den här applikationen. När det gäller description, låt oss även där använda string, lorem ipsum, men där kan man ha lite längre beskrivningar, 64 tecken, och max ordlängd på 10 även där. Vi tar website URL, även det ska vara en sträng, men i det här fallet är det inte lorem ipsum, utan vi kan använda någon annan av de textredigeringstyper som finns, som exempelvis en website URL. Så där, och då kommer vi att få en automatgenererad URL för oss. Det sista här är att vi tar number stock att vara en number, och det är max 2 tecken. Eller 2 tecken. Så här har vi fått det exempeldatum vi kan använda. Vi kan sedan välja hur många poster vi vill automatgenerera. 10 stycken i alla fall, det kan räcka för ett exempel. Vad vi sedan väljer är att jag går upp i den här datafältet och så väljer jag det som kallas en list mode. Och det betyder att när jag sedan kommer att ta den här, att markera content griden, så tar jag exempelvis image och name och drar in de här fälten på min content grid, så kommer den att skapa en listbox och binda dess item source egenskap till den här samlingen. Så vi kommer att koppla upp den här direkt åt oss, så kan vi justera det här med de marginaler som finns. Har jag fått en produktlista som ser okej ut, men jag kan då med de här verktygen exempelvis gå in och välja att editera mallen för hur de här objekten ska genereras eller visualiseras. Så jag editerar den här, går in och kan säga att det här är ju en stack panel först och främst. Det vill säga att den ska då använda istället för vertical en horisontell yta. Och sen så gör bilden lite större, så vi ser den där. Vi kan också använda då de här mallarna som finns för text och för accentfärg och sånt där. Vi kan direkt lägga på en resurs som säger att det här ska vara en lite starkare text. Vi kan säga titel 2 här. Det finns en liten bugg där som jag måste gå fram och tillbaka till det här formuläret. Så har vi fått en lite starkare, en lite större text egentligen som kommer att anpassa sig till hur ytan och gränssnitt kommer att fungera. Vi kan också lägga på en liten marginal där som är skiljer sig från varandra, säger 10 punkter. Sådär, då har jag gjort min lista utav produkter. Vad jag vill nu egentligen är att den här ska jag kunna interagera med. Så när jag väljer och scrollar fram och tillbaka den här listan och väljer en stol, så vill jag också se detaljerna för den här produkten. Och om man behöver någonting, då vill jag ha ett mönster som visar att jag just nu interagerar och att jag väljer en produkt. Så jag ska lägga på en animation. Och då tänker jag göra det genom att använda states i det här fallet. Så då tar vi och nominerar lite här, så går jag till states-fältet här uppe och så lägger jag till en så kallad state-views. Och så lägger jag till två stycken tillstånd. Det ena tillståndet är lista. Det andra tillståndet är details. Och nu kan jag sedan börja jobba med att säga att hur vill jag att den här kontrollen ska synas när jag är i speciella tillstånd. Så först vi ska börja med att vi ska ta och titta på hur vi kan rotera lite av den här listboxen. Då kan vi rotera den runt X eller Y eller Z-axeln. Man märker att det här kan inte riktigt vara vad vi hade förväntat oss, utan vi ska försöka rotera den här med en justerad y-position. Just nu roterar den åt hälften, alltså där centrumpunkten för rotationen y är i mitten. Och så sätter vi till noll direkt. Så vad vi egentligen säger att vi ska rotera runt noll vill vi göra. Och när vi väljer details-tillståndet, då ska den här rotera som en dörr. Den öppnar upp sig så här. Och så säger vi att den ska rotera till ungefär 28, det är bra. Och vi lägger på lite transparens här också, så att vi tonar bort den här till 20. Sånt. Så det är vad vi ska ske när vi interagerar med det här tillståndet. Vad vi kan göra nu är att vi kan testa det här. Och vad vi märker nu är att det finns ingen som helst animation här när jag byter mellan tillstånd. Det här är disktillståndet, det här är detailtillståndet. Sen istället så behöver jag lägga på att varje sån här transition eller animering ska ske under en halv sekund. Så om jag nu väljer list och så väljer details så kommer vi att se att den här öppnar upp sig och stänger. Det kan vara så att den ser inte jättebra via line-meeting här. Men jag har i alla fall en väldigt, väldigt smidig animation som öppnar upp den här listboxen. Den öppnas upp som en dörr och visar istället detaljer. Så då ska vi ta och populera detaljsidan också. Och då tar vi och döljer den här listboxen genom att ta bort en hide. Så kan vi nu börja jobba med listan igen. Och här så vill jag nu gå över till så kallad details mode. Då kommer jag istället för att göra en listbox kommer jag dra ut specifika kontroller för respektive datatyp. Låt oss ta och dra ut allt utom number and sort faktiskt. Då drar vi ut de här fälten till det här formuläret. Och sen positionerar vi ut det här också, så som vi vill att det ska vara. Använder lite marginaler. Vi kan ta bort alla de här labelarna. Titlarna. Och så drar vi ner vår URL och får en botten här nere. Vi kan sätta bilden högst upp. Det här är texten, det här är namnet. Sådär. Låt oss göra den lite större också, så vi använder en ny så här stil. Det är en ganska så stor sådan. Och här har vi texten. Så, justera lite här. Här har vi textboxen som innehåller beskrivningen. Och den behöver sätta en egenskap på, så just nu så kommer den här att fortsätta vidare fram, så vi ska wrappa den som det kallas. Går till textegenskapen. Där har vi den. Och så säger vi att vi ska wrappa texten. Så har vi text som bryts igen och går på raderna. Och jag tar det. Just faktiskt får vi lite snyggt också. Det gick ju bara så. Så. Det sista jag behöver lägga på här också, det är den här unit in stock, eller number in stock egentligen som jag har sagt. Och då tänkte jag faktiskt göra på det här sättet. Jag tar och drar in en kontroll, den här progressbaren. Så drar vi in den på formuläret och säger att den här ska då justeras på det sättet att jag vill att den ska vara centrerad. Jag vill att den ska vara åt fel håll. Jag vill att den ska vara så vid som det här formuläret är. Och sen så ställer vi in marginalen här bara 8. Så kan vi låta den här progressbaren visa hur många objekt som finns kvar i lagret just nu. Och då kan vi helt enkelt göra så att vi tar den här number in stock-variabeln och drar den in och släpper den på den här progressbaren. Då kommer vi databinda värdet på det fältet till progressbarens tillstånd. På det sättet har vi databundit den här applikationen och dess data i de här kontrollerna till det aktuella värdet på den här formuläret. Stäng av den här radonen också så kan vi se hur det här kommer kunna se ut på enheten när vi kör aktionen. Så, det enda vi behöver göra nu egentligen är att se till att vi ska kunna interagera och jobba med själva applikationen. Så där ska vi använda någonting som kallas för behaviors. Det här är någonting som gör att det är enkelt för oss att flytta mellan de olika tillstånden som finns då, som är list och details-tillstånden. Då finns det en så kallad behavior, så actions, som heter go-to-state-action. Jag tar och så drar jag in, jag ska göra rätt för det så här. Först och främst ska jag bara slå på min listbox igen. Och då kan jag märka en sak först egentligen, att min listbox verkar ligga under min detaljgrid. Så jag flyttar den ett snäpp uppåt här. Då ligger min listbox helt plötsligt över nu. Då kan jag ta den här Go to State Action och dra den till min listbox. Och sen så kan jag gå till egenskaperna för den här behavior och säga att jag är inte intresserad av mouse left button down eventet, utan jag är intresserad av selection change. Och vad vill jag ska ske då? Jo, då vill jag att jag ska gå till details-tillståndet. Och sen kan vi ta en till sån här close to state när vi går tillbaka. I alla fall kan vi lägga det på products, eller på titeln här uppe. Då vill jag när jag trycker med den så ska jag gå tillbaka till list-tillståndet. Sådär, det var hela applikationens logik. Vi kan ta och köra den nu. Jag trycker på F5. Så kommer applikationen fråga mig, eller expression fråga mig, jag vill lägga det här i emulatorn på enheten. Jag tar emulatorn. Applikationen paketeras och flyttas då sedan till emulator. Och här kan jag nu börja jobba med och interagera med och se hur en applikation fungerar. Jag kan också sedan välja stol. Och då får du detaljvyn för hur den här stolen kommer att se ut. Vad som informationen som vi ser här. Databunden information. Jag kan föra tillbaka och gå till nästa. Jag kan också se hur den här då automatiskt ställer in sig efter det objekt som jag väljer i menysystemet, eller listboxen. Så än så länge har jag inte skrivit en enda rad kod faktiskt, utan allt det här har gjorts av de funktioner som finns i Expression Blend. Och jag har fått ett gränssnitt som känns och smakar ganska mycket Metro, ganska mycket Windows Phone 7 i alla fall. Även fast jag bara gjort det på ett fåtal minuter. Vill ni ha mer information om Metro och Windows Phone 7 så finns alla de här verktygen som jag har visat. Expression Blend, emulatorn, allt det där finns att ladda hem gratis ifrån developer.windowsphone.com. De här verktygen kommer att vara gratis resten av tiden egentligen, så långt som vi kan planera i alla fall. För att bygga telefonapplikationer och någonting som är värt att kika. Både Expression Blend och Visual Studio finns versioner för att bygga mobilapplikationer. Windows Phone 7 gratis och kan alltså laddas hem via någon. Vill ni komma i kontakt med mig efter den här presentationen om ni har frågor, så antingen så bloggar jag på programmeramera.se eller så kan ni gå på msten.se/Johan. Där hittar ni den informationen hur ni får kontakt med mig. Annars hoppas jag att jag har kunnat berätta lite om det som ligger i fasen för design och interaktiva applikationer för Windows Phone 7. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig fredag och vi kommer att fortsätta med sådana här MSDN TV live-sessioner under hela våren. Och vi kommer att hålla åtminstone 2 eller 3 stycken till om Windows Phone 7, så att det finns mer att titta på. Tack så mycket, ha det bra!